Det kan ju vara rätt spännande att tänka på vilken människa som bäst symboliserar en given era av svensk historia. För under nästan hela 1500- och 1600-talen så känns det svårt att se bortom kungarna. Gustav Vasa, riksbyggaren, brevskrivaren och tja, tyrannen månne. Kanske spränger vi in en rikskansler där någonstans. Axel Oxenstierna, ämbetsmannastaten och förvaltningen. Men annars va? Gustav II Adolf. Karl den tionde Gustav, Karl den elfte och Karl den tolfte. Krig, stormakt och slutligen envälde. Men frihetstiden, den utgör trendbrottet där va? Är det på riktigt någon som tycker att Fredrik den första är den bästa symbolen för detta Sverige? Inte heller hattarnas eller mössornas mer namnkunniga representanter känns rätt va? Det måste vara Carl von Linné. I akademiernas, vetenskapens och nyttans tidevarv är det blomsterkungens gestalt man ser framför ögonen. Prydlig peruk, snett, lite försiktigt leende. Fraser som inleds på svenska men avslutas på latin. Linné är Linné. Men Linné var inte alltid Linné, utan Linné blev Linné. Och en avgörande episod i hur detta gick till, det är den forskningsresa han som 25-åring tog sig för. Den gick till en plats som fortfarande låg bortom vetenskapen, i fullständig barbari, för att tala med Linnés egna ord. Han begav sig till Norrland. Linnés lappländska resa 1732 och de många skrifter den kom att resultera i möjliggjorde på många sätt Linnés fortsatta karriär. Och dagboken Iter Laponicum har blivit en klassiker inom svensk litteratur. Och såväl litteraturvetare som botaniker, som etnologer, som historiker har återkommande under århundradena satt tänderna i Linnés ord. Så knyt kängorna ordentligt, på med mygghatten, för nu ska vi tillsammans med Carl von Linné be oss ut på översvämmad myrmark. Vi ska till Lappland.
Ja, välkomna till detta Linné-avsnitt.
Alltid fint med ett Linné-avsnitt.
Hur är läget med dig då?
Tack som frågar, det är bra.
Väldigt förvånad.
Ja, jag var inte alls beredd på frågan. Man så här, ska man börja, det är ju pollen och sånt där. Men det är så här, lite utzoomat, det är bra.
Ja,
själv då?
Skönt att höra. Jo, ja, det är mycket som pågår här va. Så att det är ju böcker. Och det är det ena med det andra. Så det är kul.
Kul när det händer någonting.
Verkligen.
Men också skönt när allt som händer har hänt och man får vila lite.
Ja, absolut. Och det börjar ju snart närma sig någon form av semester då.
Precis, men efter semestern blir det turné. Biljetter på krigofred.se.
Just det, fick vi in det här med. Ska vi ha en vi var då?
VVD, nu kör vi.
Ja, vi gör det.
Ja, och den här leken Vi var då, eller VVD som jag insisterar med att kalla den, det går ut på att vi ska försöka verka fram, är det 10 personer?
Ja, det är ju svårt att komma upp i det antagligen, men det är ju tillsammans, ja.
Som levde vid ett givet årtal.
Ja, och det kommer ju då vara, det är som straffsparksläggning här, en var tar vi. Och om vi råkar ta en person som inte har levt just det här årtalet, då är det slut, då har man åkt ut.
Ja.
Och jag snurrar på hjulet för att få fram ett årtal mellan årtusen och 1900 tror jag.
Åh, oh, alltså, den, ja, jag är så rädd för när det kommer riktig medeltid.
Ja, 1211.
Vem var det som började förra gången?
Det kan ha varit jag.
Ja, men då kan jag börja den här gången.
Jag vann förra gången, vill jag bara säga.
Ja, jag brände ut mig på Arvid Horn. Men den här är jag tämligen säker på. Genghis Khan.
Genghis Khan, säger du.
Genghis Khan, död 1227.
Oj, god marginal.
Ja, precis. Född 1155, 1162 eller 1167.
Ja, hur gör man då om det blir så? Ja, ja det är ju inte alltid det. Helt solklart. Ja, det är ju en knepig än det här 1211. Det är ju Birger Jarl jag funderar på. Han borde väl ändå, fast det är fan inte säkert. Han kan ha fötts precis i skarven där. Och då är det väl bättre att ta någon annan kanske. Jag kan ju åka direkt här.
Ja.
Nej, vänta. Jag säger Marco Polo.
Jag tror att det kan vara... Tyvärr, Daniel Hermansson. Marco Polo, född 1254.
Nej, men vad fan. Birger Jarl då?
Jag tror att du gick på Kublai Khan-spåret efter jag hade sagt Genghis.
Åh, det skulle jag inte ha gjort.
Birger Jarl, född 1210.
Jaha, det klarat det då. Jag förstod att det var i skarven där, men varför skulle det vara bättre med Marco Polo då? Ja, men nu blir det bara en straff var då, här.
Ja, tyvärr så att... jag vann, men jag känner också att ingen vann i den här omgången.
Varför det? Du vann ju.
Ja, men det är, vi vill ju komma så nära 10 som möjligt. Kanske till och med... Alla vinner ju när båda tar 5.
Jaha, det är så det funkar. Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Okej, då tänkte jag att vi som seden bjuder ska börja med en liten bakgrund. För det är så att... Linné, han är 1700-talsforskare och typiskt för 1700-talsforskarna var ju att de lockades av tanken på att ge sig ut i världen och samla data. Jag kommer ihåg någon gammal jämförelse som vi pratade om i något gammalt avsnitt om 1600-talsvetenskap, kan ha varit Francis Bacon, det var i alla fall någon av de engelska farbröderna som använde den, där man jämförde spindeln som bara satt i sitt nät och väntade på att flugorna skulle komma. Det var renässansforskarna som bara idisslade antika källor med biet som gav sig ut i världen för att hämta nektar som sen kunde förvandlas till honung. Och för 1700-talsmännen så var det rätt självklart vilken av verksamheterna som bidrog med mest nytta. Det var ju att ge sig ut i världen och hämta nektar. Och det är en viktig och rimlig sak att poängtera att det där resandet och samlandet, det var verkligen viktigt för Linné och hans gelikar. Det var någonting de värderade, de som de ville göra och som de skröt mycket med. Men jag läste också i Nordstedts svenska historia att man även försiktigt kan skicka upp ett litet finger i luften och säga att historieskrivningen, att i historieskrivningen har resorna fått väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet eftersom det är roligare att både läsa och skriva om de här farbröderna när de är ute på resor än då de satt på sin kammare och skrev och så här sorterade stenar i rätt fack och hittade på bra latinska namn och så. Alltså, det var ju inte bara resandet man pysslade med.
Nej, Men dramatiken i att flytta en sten till ett fack är ju begränsad.
Och sen, förstår ni, gick han ner i källaren och hämtade en ny låda för att sortera stenar i.
Den dramaturgiska kurvan på det här förloppet är ju... Ja, det är ju inte man baxnar.
Nej. Men resorna kunde göra en karriär, vilket man i alla fall delvis får säga att den här resan som Linné gör kommer att... det kommer hjälpa honom mycket på vägen. Och just Norrland erbjöd en unik möjlighet för 1700-talets forskare. Sverker Sölin skriver om det i uppsatsen Guldet från Norden.
Ja, han levde ju inte då.
Nej, han lever idag, ja. Idéhistorikern Sverker Sölin. Ja. Under 1700-talet och under upplysningen, då tror man ju att människan kan skapa bättre världar. Det är den nyttiga och den praktiska vetenskapens gyllene era. Man tittar på någonting och tänker, det där jordbruket, det kan bli bättre. Den där sågklingan, kan man inte göra tänderna vassare och finare?
Jo, det kan man.
Och den där växten där, borde inte den bytas ut mot någon som inte är så fruktansvärt känslig för torka och kyla?
Kan man röka den?
Kan man röka den? Exakt så. Ja, men den här bättre världen, den var ju lättare att tänka sig på de platser som inte drogs med en massa feodala kvarlever. Och här blir Amerika och Afrika lockande. Europa i sig, det är så otroligt bekant. Ja, men om jag citerar Sörlin. Det var knappast tänkbart att Salomos diamantgruvor skulle påträffas utanför London eller Paris.
Nej.
Nej, det här var ju ställen man kände. Och ställen som, ja, det gick förbättra. Men det var rätt mycket gammalt medeltida gråll som behövde sopas bort för att man skulle kunna förbättra. Det var tufft, det var motsträviga bönder som ville göra som de alltid hade gjort. Och det var... olika politiker och ämbetsmän som inte ville förändra bara för sakens skull. Men någon annanstans, på en annan kontinent, då kanske gick. Och i Norrland, där fanns en plats som A, inte hade samma feodala arv som många andra delar av Europa. Och B, för de människor som inte var samer eller norrländsk bondebefolkning var helt okänt. Där fanns en annan värld. Där fanns någonting att utforska och någonting att upptäcka. Så Norrland tickade enormt många boxar för frihetstidens vetenskapsmän.
Ja, men man hade ju ändå forskat en smula lite grann på Norrland även föregående sekel. Eller forskat, en och annan forskare hade varit där.
Mm.
En av dem som skrev om Norrland var ju Johannes Schefferus 1673. Han var dock inte där. Utan han hade då baserat sina uppgifter från fogdar och missionärer och så som hade varit där. Men han hade ju sammanställt det här verket då.
Laponia från 1673, ett riktigt storverk. Ja, Schefferus är som en blandning mellan den här spindeln och det nyttiga biet. Han sitter i sitt nät och så låter han Magnus Gabriel de la Gardie, rikskanslern, liksom samla in information till honom som sen spinner. Det flyger ut små bin och hälsar på olika präster och liknande som bor i Norrland. Så sen kan han läsa vad de har skrivit och sammanställa det på vacker latin i det här praktverket.
Är inte väldigt mycket så som Linné också gör sen egentligen?
Jo, när Linné blir lite mer bekväm i sin position, ja. Så är det... i mycket, mycket stor utsträckning så han jobbar.
Det är inte han som åker runt i världen utan han skickar ut sina bin som sen kommer hem med grejer till en. Men någon som var i Norrland och högt upp med i Tornio, det var ju Karl den XI och såg midnattssolen där 1695.
Mm.
Det här var en helt ny uppgift för mig och han steg i respekt måste jag säga.
Så han gjorde det.
Ja, det trodde jag inte.
Nej, vem tror du var första kungen som gjorde en riktig norrländsk visitationsresa?
Karl den IX.
Ja, Karl den IX är första svenska kungen. Jag vet inte, han kan vara hertig när han gör visitationsresa, men jag vill nästan mena att han hade blivit kung då.
Mm.
Det kan vara fel. Han var mycket intresserad. Gustav II Adolf var också där. Jag vet inte om han tog sig så långt norrut, men den allra första reseskildraren var ju Olaus Magnus som på 1550-talet rätt ingående behandlar Norrland och han imponeras över samerna, han applåderar laxfisket och tycker att Tornen nästan har en slags stadspuls. Poängen är ju att utöver Olaus Magnus, Johannes Schefferus, Johannes Bureus, Gustav II Adolfs lärare och även vissa svenska kungar så hade också franska och italienska resenärer färdats i Norrland och skrivit ner sina betraktelser. Så när Carl von Linné i sin ansökan till Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala påstår att nästan hela världen ute i historia naturali är genomletad, men att Norrland ligger, citat, ännu liksom i det grymmaste barbari, då är det ju halvsanningar han har att komma med. Det är klart att det finns enormt mycket att utforska, men det är heller inte så att Linné är den första personen i Sverige som får idén att om man ska kartlägga vad som finns där i nordlig riktning.
Nej, och man får väl förtydliga att med barbari så menar han ju just okunskap. Mm. Alltså att här vet man inte något om det här området. Han menar inte att det är barbariskt på något annat sätt nödvändigtvis. Å andra sidan så vet han ju också att lite kunskap om det hela har vi ändå, eftersom hans egen lärare Olof Rudbeck den yngre hade varit där och besökt Lappland också. Och hans texter i ämnet försvann tyvärr i den stora branden i Uppsala 1702. Och det här var han ju bitter över förstås. Men det verkar också som att den här Rudbeck den yngre ständigt återkom till den här resan i Lappland på ett drömskt och lite nostalgiskt sätt och prata om det här. Och det som man gör ibland kanske med något man har gjort för länge sedan. Och det här bet väl på Linné på något sätt, så att han ville också åka dit och inte få sina anteckningar uppbrunna i någon statsbrand.
Nej, det kan man förstå.
Hans ansökan till Vetenskapssocieteten, som det hette, går ju ut på att han vill få medel för att undersöka vilka fåglar som finns där, fyrfota djur, fiskar, insekter och växter, och även mineraler och sjukdomar och mediciner tydligen.
Linné var ju smålänning. Han hade vuxit upp med en pappa som var botaniskt intresserad, kyrkoherde därtill. Och den unga begåvningen hade ju först hamnat i Växjö 1714 för att sedan 1727 skrivas in på universitetet i Lund. Och det var ju fint och så, men det var ju framförallt i Uppsala som man hade allra bäst möjligheter att plugga medicin, vilket Linné framförallt ville hålla på med. Så 1728 så hade ju Linné anlänt till Uppsala, taskigt med pengar och i dåligt skick räddas han, i alla fall som det brukar berättas, av professorn i medicin, just Olof Rudbeck den yngre, som lät Linné bo hos honom. Och eftersom Linné var så duktig på botanik så fick han ta hand om undervisningen i just botanik, och på den vändan så började han bygga ett rykte. Och det är ju där han befinner sig i karriären när han skickar in den ansökan du talar om för att resa till Lappmarkerna. Och kanske att hårdvinklar är lite grann, men ändå, han är ju något av en påläggskalv, och nu ska det lite grann bekännas färg. Är han vad vi tror att han är?
Hur menar du att det är att hårdvinkla det? För det är väl exakt det är han är. Om, jag vet inte, det här begreppet påläggskalv är lite... Det är ju ett ganska modernt begrepp, va? Men det är ju det han är.
Ja.
Om jag fattar det rätt. Alltså man har hittat någon med talang och nu ska vi se om vi kan underhålla den här talangen och kan växa fram något verkligt av det.
Ja, men i begreppet påläggskalv så ligger väl lite grann också i att man är lite förfördelad. Han kallar sig själv inte för påläggskalv i sin ansökan. Däremot listar han upp sina kvaliteter. Han är infödd svensk, han är ung och lätt, ska snart fylla 25. Och vig nog att springa upp för de branta berg och åter ned i de djupa dalar. Han är frisk och kan med nöje dagligen idka det han hade sig föresatt. Han var ogift, så han vågade in i faror utan att behöva oroa sig för att lämna barn och hustru hemma.
Ja.
Så. Och dessutom så var han historicus naturalis och tillika medicus. Så han kunde sina grejer.
Mm. Och man borde ju också åka till Lappland eftersom det var ett område som poeter hade varit fascinerade av länge. Det var ett av argumenten.
Ja, så är det. Förvisso så erkänner han att han inte är någon vidare tecknare, vilket är ett minus. Det är, man måste ju ändå i en ansökan säga att jag är inte Guds gåva till mänskligheten. Men jag har ganska många plus. Så satsa på mig.
Mm.
Vilket de också gör. Det här är ingen billig resa som Vetenskapssocieteten väljer att bekosta.
Vetenskapssocieteten är ju alltså ett sällskap, och en, ja, vad ska man säga, inte bara ett sällskap som sitter och och fikar ihop, alltså, utan det är ett organiserat sällskap med ordförande och protokoll och grejer, och de håller på med vetenskap och har medel, resurser att dela ut för olika projekt. Då är ni med på vad det här är för gäng. Sen kommer det här utvecklas då, kan man säga, till akademier under 1700-talet.
Exakt så. Man är ju inspirerad av hur det har börjat se ut på kontinenten och i Storbritannien och så, att de lärda, de bildar de här sällskapen och organiserar forskningen utifrån dem.
Just det, och då måste man skicka med sina, vad ska man säga, utsända en rad frågor som de ska ta reda på. Och Linné fick ju då ett helt batteri av frågor som man skulle undersöka, bland annat: finns det vattenormar till en längd av 4 alnar i Enare träsk?
Ja, det var någon italiensk bok som hade påstått det. Det behövde man kolla.
Ja, det behövde man ju kolla. Så det hade han på att göra listan. Och sen andra saker som skulle undersökas var ju renarnas fläckar. Hur var det med dem?
Ja.
Och var samerna så där snabbfotade som det hävdades?
Finns där en piga vänd i sten? Den är ju obegriplig.
Det är helt obegripligt.
Men det skulle han det är ett ja eller ett nej som är svaret på den. Det är samma som
piga vänd i sten. Vad fan menar de egentligen?
Nej, mycket oklart för mig. Men det är samma sak med vattenormarna egentligen. Det är ja eller nej på den frågan också. Finns de eller finns de inte?
Han måste ju gå igenom hela Enare träsk också för att vara helt säker på att det ska vara ett nej där. Och det, ja, det är ju lite svårt att kom fram till det här jaet eller nej. Det är lättare att bara säga nej.
Ja. Ja, men det är ju fascinerande att de här kloka Uppsala farbröderna, så många frågor är så triviala.
Ja, men för dem var det ju inte det i och för sig. Nej. Här gällde det ju att ta reda på fakta om saker och ting som inte riktigt visste men hade hört talas om.
Ja, en piga vänd i sten, absolut.
Linné, han var i alla fall väldigt glad över det här, att han skulle få åka. Men hans mamma var lite orolig och så över att han skulle åka till Trollens värld. Han ger sig i alla fall iväg den 12 maj 1732, dagen före sin 25-årsdag. Och som Simon Savienfrey skriver så smälter han samman med våren som kvittrande spratt runt omkring.
Så ser han ut när han kommer ridande genom Uppsalas tullport i nordlig riktning. Klädd i en liten rock av västgöta tyg. Den har ingen foll och krage med ett litet slag. Byxorna är av skinn. Peruken har en liten hårpiska och så har han en käck skinnväska som hänger över ena axeln.
Han är upprymd och visslar glatt.
Ja, det är han.
Man får intrycket av att det här var Linnés lyckligaste stund i livet när han vidde ut här.
Ja, jag tror att det var en väldigt lycklig stund också, verkligen.
Själv skriver han: nu begynte marken fägna sig och le. Allt är fullt av kraft. Allt står i blom i vårens tid. Hela jorden sjuder och glöder av Venus tjusande behag. Det är konstanta anspelningar på antika referenser här förstås. Då. Här är Venus och senare är det den här poeten Ovidius som får dyka upp, och det här var i hans anteckningar.
Mm. Nu kommer sköna Flora och sover hos Phoebus, skriver han i en version av den där första dagen. Phoebus av grekiskans Phoibos och avser Apollon. Så den första tanken som slår honom, i alla fall när han i efterhand återskapar sina tankar, det är att det bara duggar antika referenser.
Mm.
Här levde antiken mycket livligt hos de lärde. En av Linnés närmsta vänner under de första åren i Uppsala, det var Petrus Artedi, en västerbottning som stammade från Nordmaling. Och han hade ju tipsat Linné om hur Linné skulle rida längs Norrlandskusten. Var det fanns värdshus han kunde äta på, var han kunde byta in hästar och så. Tyvärr har ju Linné inte råd med någon inakkordering på de här värdshusen, utan han kommer ju behöva sova på olika prästgårdar som han passerar. Mm. Men han har ändå en plan för hur han ska ta sig längst upp i landet innan han ska göra de här inhuggen i lappmarkerna.
I Lucky Luke-tidningar så finns det ju såna här städer i Vilda Västern där med skyltar som anger att det här är sista stan före vildmarken typ.
Just det.
Och kanske kunde man ha satt upp en sån skylt i Gävle om man ska tro Dag Allander, som skriver: i Gävle fanns den sista provinsialläkaren och det sista apoteket. Snart började vildmarken med forsande älvar. Ängarna blev färre och bergen flera. Det blev glesare mellan gårdarna och skogarna djupnade. Det blev kallare. Nu har det ju hänt en del sen 1700-talet, det förstår jag. Men det är ändå en fängslande tanke att du och jag har träffats vid den forna civilisationsgränsen 2010 för första gången.
Jag håller ju inte med Alander om den här beskrivningen. Nej. Det är ju klart att städerna längs Norrlandskusten var små och inte gick att jämföra med de städerna som fanns i södra Sverige, söder om Gävle. Men alltså, Linné skryter ju upp till exempel Gammelstan i Luleå och tycker att det här är ett riktigt trevligt och härligt ställe.
Mm.
Så jag vill lite grann säga att Alander överdriver den här civilisatoriska gränsen.
Ja, jag tycker nog att det är fascinerande att du kommer då nerramlande från den här gudsfriatna vildmarken ner till Gävle. Och jag kommer upp till Gävle från anrika slottsbygder och civilisatoriskt uppodlade marker. Och så träffas vi där i Gävle, ja. Och från helt olika bakgrund. Det är fascinerande.
Det fanns ju tre stycken städer som hela tiden i 1700-talets riksdagar motsatte sig att de norrländska städerna skulle få fri rätt till att segla. Både till hamnar i Sverige förutom Stockholm, men även hamnar i utlandet. Mm-hmm. Och det var ju då Stockholm, det kan man förstå. Det är liksom borgerskapet där.
Jag börjar ana att det här på väg.
Sen var det Västervik, om jag inte missminner mig. Mm-hmm. Och sen var det Söderköping.
Ja, nej, men vad fan, vad ska de hålla på och åka? För det är väl bättre. Ja,
nej. Så där har vi liksom Stockholm och Söderköping som tillsammans verkar för att behålla den koloniala ordningen mellan de svenska städerna.
Till Söderköpings försvar så är de ju också väldigt emot allt jämt att folk ska kunna passera överhuvudtaget. Söderut. Ja, eller norrut för en del.
Just det, man ska stanna i Söderköping. Och det är väldigt fint i Söderköping, så varför skulle man inte göra det? Ja, förutom antiken då, som Linné är marinerad i, det märkte vi när han reste från Uppsala, så är han också, skriver Gunnar Broberg, ledande Linné-expert. Och saligt var hans minne, vill jag påstå. Jag har lite dåligt track record med såna här utspel, men jag tror att han rätt nyligen är avliden. Utmärkt vetenskapshistoriker Gunnar Broberg.
Broberg, ja. Nej, det har jag kollat upp, för jag litar inte på det längre när det gäller såna här gubbar som dör eller inte dör.
Ja.
Så jag törs sticka ut hakan och säga att 2021 så tog han ner skylten, Broberg.
Och Broberg poängterar ju att Linné utöver det här antika arvet också är påtagligt präglad av götiska idéer, den här gamla idén om att svenskarna kommer från folkvandringstidens ostrogoter, och så sen spann man massa olika berättelser om den stolta historia som man hade. Göticismen hade en massa olika idéer, och några av dem kommer vi märka när vi tar oss in i Linnés olika beskrivningar från Norrland och från lappmarkerna. Det är antiken och göticismen som han har i sin lilla axelväska. Och en plunta brännvin. Linné har i olika sammanhang påstått en hel del olika saker om hur han egentligen reste. Delvis beror det här på att han måste redovisa sina företag för att få ersättning. Men delvis beror det också kanske på den helt igenom mänskliga vanan att man avrundar uppåt. Det vi vet är att han i själva verket reser längs Norrlandskusten. Och vid Umeå-trakten så gör han ett misslyckat infall i den södra fjällvärlden. Det kommer vi till. Han återvänder sen till kusten och beger sig norrut till Luleå. Och den gången lyckades han när han reste in i landet. Tog sig till Jokkmokk, sen vidare mot Kvikkjokk. Sneddade ner till Ishavskusten och vände tillbaka till Luleå. Rundade Bottenviken in i Österbotten. Ner till Åbo, sen Åland och sen är han tillbaka i Uppsala. Och i dagboken så avhandlas etapp för etapp. I Gästrikland gläds han åt hur landshövding och folket tillsammans bygger upp rikets infrastruktur. I det behagliga vädret lyssnar han på skrönor om träd som är förbannade av häxor. Eller så lyssnar han till gökens sång. I Hälsingland ser han blodröda stenar i Ljusnans vatten. Han ser Iggesunds järnbruk och för första gången under resan träffar han på samer. I Medelpad låter han meddela att här ser ut som Hälsingland, men det är något hyggligare att bebo. Det är ju fint för Medelpad att höra. Ångermanland då, Norrlands Flandern, här ser han Ångermanälven, som han menar är salt. Sen vandrar han i Skuleberget, så in i Västerbotten, där han lite sorgset noterar att den lilla staden Umeå ej hunnit repa sig från de rysshärjningar som där ägde rum 10-12 år tidigare. Och så kommer vi till berättelsens allra mest kända episod. Jag säger det på det sättet, men jag har också förståelse för att även de kändaste delarna i Linnés Lapplandsresa kanske inte är så kända i breda folklager.
Nej, det tror jag faktiskt inte, nej.
Men nu ska han bege sig ut i myrmark under vårflod.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Och han är så arg på de här myggen. Om man bara kunde befria Lappland från mygg så skulle man bli en rik man, säger han och så här.
Ja.
Angående det så uppger ju Broberg att det på norska sidan finns en skylt, vad jag förstår idag också då, där det står: Vår herre skapade myggen fortingsvis i nordliga områden för att fjällområdena icke skulle konkurrera med paradiset.
Just det.
Ja, jag vet inte om det är, hur mycket sanning ligger det här, men det är myggen som gör att det inte är ett paradis.
Ja, det är en återkommande grej i många reseberättelser från norra Sverige under den här perioden. Folk tycker att myggen är jobbiga, för att de är jobbiga.
Då svärmar myggorna som aldrig de gjort förr, och vi får rusa snabbt mot första bästa dörr.
Ja, de är det va? Ja, jo. Det är mycket gnäll på Linné. Han är också rätt jobbig. Som en 4-åring håller han på och frågar de två samer som han har med sig på resan. Den ena bär en båt och den andra är en tolk. Och så frågar han hela tiden, är vi framme snart? Är vi framme snart? Och samen som då är tolk, han svarar varje gång, en mil till eller två. Det är alltid en mil till eller kanske två kvar. Och han svettas och han kämpar sig fram genom den här myren och sjunker ner hela tiden med kängorna i iskallt vatten. Och de här två samerna, de skuttar fram där mellan stockar och stenar och sjunker aldrig ner minsann.
Nej. Får man säga att han har begett sig in i landet först i riktning mot Lycksele, vilket har gått bra. Och sen går han i riktning mot Sorsele och det är där det börjar bli riktigt tufft. Det är där 4-åringen Linné kommer fram.
Ja, det är bra med lite geografiska hållpunkter här. Han har ju använt sin ungdom och vighet som ett argument mot Vetenskapssocieteten för att få göra den här resan. Men den verkar bortblåst.
De brantaste berg och de djupaste dalar.
Ja, det står ju i hans CV att han ska klara det här. Men det gör han inte. Och Alander skriver: Så fortsatte Karl att streta i flera dagar på sin vandring till samebyn. Marken gungade under honom. Det var ständigt samma bottenlösa myr runt omkring. Det var vårsmältning och högvatten. Vi måste ha gått vilse, tänkte Karl och tittade upp. Så fort han stannade sjönk han ner i myrens bruna vatten. Regnet strilade oavbrutet. Hur han än gjorde kom han på efterkälken. De två samerna var alltid långt framför honom och vinkade. Överallt såg det likadant ut. Myren sträckte sig miltals framför dem. Och när de kom till en fors sen så undrade han, vart är vi nu någonstans? Vi är framme snart. Och då svarade tolken att det hette Lyxmyren. Och då ska Linnea ha muttrat för sig själv olycksmyren. Och det är ju där det kallas då, vad jag förstår det.
Ja, olycksmyren är ju handhållet. Lyxamyren skulle den heta om du tog fram en karta.
Jaha.
Och försökte ta reda på den.
Ja, okej, så det är fortfarande det. Mm.
Ja, så är det. Jag vet inte, Storuman kanske är närmsta halvbekanta ort om man ska placera här på en karta. Han är egentligen mitt ute i verkligen ingenstans. Och även om man nog idag skulle kunna höra Europaväg 45 från där han fastnade, så skulle jag nog ändå vilja hävda att om det skedde idag så skulle han ändå vara rätt mycket i ingenstans.
Mm. Han är ju trött och hungrig och blöt, och den här forsen, det är ju för mycket forsande ström här för att åka med den där båten som de har tagit med, så man måste ju försöka ta sig över ändå på något sätt. Och det var ju stökigt, och han ångrar hela expeditionen nästan, och till slut så lyckas han väl kravla sig upp på andra sidan.
Och nu kommer han stöta på en gammal samegumma. Han skriver: jag tror aldrig att poeten så nätt avbildat en furia som icke denna bättre henne representerade. Att man ej utan orsak måste tro att hon var kommen från Styx. Hon såg ut helt liten. Ansiktet var helt svartbrunt av rök. Ögonen bruna, lysandes, ögonbrynen svarta. Håret helt becksvart, omkring huvudet nedslaget. Härpå satt en röd platt mössa. Kjortan var grå, och i bröstet, som såg ut likt grodoskinn, hängde långa slanka bruna pattar. Men mässingmaljor stod omkring. Omkring sinus hade hon en gördel, på fötterna kängor. Jag blev rädd av hennes första åskådande.
Mm, ja. Broberg, han tycker då att det här låter som en litterär text.
Mm.
Och det är det väl också på något sätt. Linnea har ju då gett det här mötet med den här gumman någon form av mytisk ram för att markera en gräns till någon ny och okänd värld, kan man säga. Och han använder troget de här antika referenserna som Styx. Styx var ju då en flod i dödsriket där man kunde då passera, och med hjälp av den här färgkaren och sådär.
Ja.
Hos Hades och allt det där.
Det är en gränsmarkering.
Ja, precis. Broberg, han tolkar in en hel del i det här och ser ju då Vergilius skildring av den gamla Sibyllan i Cumae. En gammal orakeltant i en italiensk stad då. Jag tror att här spinner Broberg loss lite mycket kanske. Men ändå, det är ju något här som är, det är ju en gräns han vill få fram Linnea. Och vi får komma ihåg hans egen bakgrund här. Hans lärare Rudbeck, den yngre, hade ju på samma sätt gjort ett stort nummer av att han passerade Älvkarleby i närheten av Gävle.
Mm.
Rudbeck var ju väldigt intresserad av etymologi, alltså ords ursprung. Och det hör man ju, det hör ju vem som helst, att Älvkarleby, det kommer ju då från färgkaren Älvkaron, han som då kör den här båten över floden Styx egentligen, mellan de döda och så levande rike. Det är det som är Älvkarleby.
Ja, det är ju målgruppsanpassning sånt här.
Ja, det kan man säga. Och Linnea skriver ju också: nu har jag fått nog av den här färden. Aldrig kan prästerna så beskriva helvetet som detta. Jag har genomstövat under jorden.
Ja.
För att göra då ytterligare en passning till den här gränsmarkeringen.
Ja.
Och helvetet och Hades och alltihop.
Det är ju svårt att läsa Linnés dagbok. För ja, men furian, som han då kallar henne, en furia, det var en romersk hämndgudinna av något slag, tilltalar ju honom och säger: o, du stackars kar, vad är det för en svår ödes villkor har drivit dig hit, dit ingen för vågat sig. Jag har ännu ej sett främmat. Du stackars kar, hur har du kommit hit, eller vad vill du? Ser du vad för boningar vi hav om? Ser du med vad för möda vi kunde omkomma till kyrkan? Då har det poängterats att dels är det konstigt att en samegumma som bor där och inte har sett så mycket annat direkt börjar säga: ser du vad hemskt vi har det, och att välkommen till periferins periferi, ser du vad svårt vi har det. Utan hon ställer det direkt i relation till Linnés värld, så att det är lite konstigt. Men samtidigt så har Gunlug för forskaren poängterat att det är inte otroligt att en samegumma på en myr i Västerbottens inland skulle tala så här. Därför att den svenskan de kom i kontakt med var via prästerna och via gudstjänsterna, och den var ålderdomlig.
Men allt det här med den här olycksmyren som man kallar det, och tanten som bara kan bjuda på några ruttna fiskar, det är ju i alla fall vändpunkten kan man säga i berättelsen. Efter det här blir det inte lika illa igen.
Nej.
Och i och för sig träffar han ju några samer efteråt också som han försöker köpa renost av, för han är ju så hungrig så han håller på att storkna. Men mannen där vill inte sälja, och bakom honom står det en kvinna och kväker. Och det här är en jättemärklig anekdot ju. Linnea frågar varför hon kväker, och svaret på det är att hon har druckit vatten med grodyngel i som nu har kläckts i magen på henne, vilket gör att hon bara kan kväka. Och jag vet att du inte är naturvetare, men du kanske ändå kan hjälpa mig att svara på frågan. Är det här möjligt ens? Det kan det väl ändå inte vara?
Nej, det här är inte möjligt. Alltså, här, vi har ju många väldigt duktiga naturvetare som lyssnar på podden. Och ni får väl rätta mig om jag har fel, men jag törs ta ifrån tårna och säga antingen blir Linné lurad eller så drar han bara en skröna han har plockat upp.
Ja, det måste ju vara så. Han fortsätter ju då övertygat att berätta om att han bjuder henne på brännvin för att ta koll på de här grodynglen. Och det slutar med att hon vill ha mer brännvin bara hela tiden och sådär. Men han vill ju ha kvar sin brännvin förstås, för han behöver ha den till eventuella sår och lite annat.
Ja, det är och, hans viktigaste medicin.
Ja, och så han tar den här venosten ändå och springer därifrån. Han har ju gett mannen en massa kopparmynt som han inte vill ta emot i och för sig. Så han har ju betalat för den, men det är lite av en stöld.
Ja.
Allt det här är jätte... Det är en märklig anekdot som sagt, med kväkandet och venosten hit och dit. Men det är nu han också vänder tillbaka mot kusten och sen tar sig upp till Luleå. Han tar sig alltså till samebyarna i norra Lappmarken, och man får ju säga att han förälskar sig i landskapen och människornas kultur här.
Ja.
Och den här förälskelsen kan man säga börjar när han kommer ut ur de djupa och oändliga skogarna och tar sig upp på fjället.
Mm.
Och han skriver: där mötte jag för första gången en helt ny värld, och när jag kom upp i den visste jag inte om jag var i Asien eller Afrika. Jag hade kommit upp i fjällen. Och han blir helt tagen av alla blommor och fjäll och samebyar, och det är midnattssol och mesmör, och det är ju fantastiskt alltihop.
Precis, han hade ju inte kunnat föreställa sig hur otroligt vacker den norra fjällvärlden var, utan man hade varit övertygad om att den södra fjällvärlden, den som man inte tog sig till, var den prunkande och den vackra. Så att det här, det är nästan att det blir inte en överraskning för honom.
Samtidigt är det lite grann som, jag tror det är Broberg som påpekar att hans humör verkar ju, och inställning till Lappland verkar ju pendla väldigt mycket mellan himmel och helvete beroende på vädret så att säga, som påverkar humöret.
Ja, men det tycker jag är en helt riktig beskrivning av landsändan. Jag känner igen det. Att ja, okay, en vacker sommardag så tänker man, finns det någon bättre plats än denna? Men när det är riktigt skitväder och mygg och svidan och allt vad det nu är, då är det fruktansvärt.
Linnea skriver: detta är ett mirakel. Vilka utlänningar skulle inte vilja se detta? Så snart jag kom på fjällen fick jag liksom ett nytt liv igen. Och det var som om en stor börda tagits av mig. Det är hälsosamt att resa hit. Kanske handlar det om att ha lugn och ro i själen. Här finns inte något skiv, inte det minsta bekymmer, inte heller för pengar.
Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen och över vidderna man tidigt hör...
Och det här citatet för ju in ändå på det som jag tänkte vi skulle prata om här vartefter, nämligen hans idealisering av Lappland och livet generellt. Vad är det man nästan ska ha ut av livet? Det är väl det han på något sätt börjar fundera över här. Vad är en sund livsstil och så vidare. Nybyggare kontra samer blir det mycket också som man funderar över.
Mm.
Och han konstaterar ju att Lappland är på många ställen redan bebott av nybyggare. De försöker odla marken och de betalar ju lite skatt och sådär, men inga andra avgifter egentligen. Och de lever till exempel på fiske, vilket sker då på samernas marker, och det är han Han är upprörd över att nybyggarna varken betalar tillräckligt med skatt till staten eller till samerna vars fiskevatten det här är. Mm. Utan de verkar ju bara glida runt där och slippa alla avgifter, och det är han upprörd över.
Alltså gällande fjällsamerna så tycker han ju i alla fall i dagboken att deras livsföring är mycket bättre anpassad till de naturliga förutsättningarna. Han skriver att jag anser att med hänsyn till landets naturförhållanden, lapparnas hushållning är bäst inrättad. Deras husdjur fördragar nämligen väl detta klimat, hava tillräckligt föda och giva sina vårdare både mat och kläder. Var skulle man här få tillräckligt foder åt hästar och kor under en så lång och envist ihållande vinter? Var skulle man här kunna försöka så i ett land som alltid är utsatt för frost? Nybyggarna kunna visserligen livnära sig, men om de ej av lapparna genom varutbyte samt genom fiske ur vattnet och jakt i skogarna kunde bereda sig säkrare vinst än genom sitt åkerbruk, vågar jag påstå att de skulle föra det allra uslaste liv.
Mm.
Så som du säger, han tycker inte att nybyggarna har speciellt bra förutsättningar här. Det är inga bra liv.
Nej.
Som de får, och dessutom så inkräktar de på samernas näringar och levnadssätt.
Och samerna vågar inte fiska i sin egna vatten längre då, säger han också, för att nybyggarna förstör deras nät då. Och när de klagar hos häradshövdingen, då händer ingenting. Och istället så sa de till Linné att om bara kungen visste vad som pågick, ja, då skulle han, citat, ej tålat. Och det är ju som någon historiker påpekar möjligt att de betraktar Linné som en representant för överheten förstås.
Just det.
Samerna.
Berätta det här för kungen sen.
Exakt, det är väl det de kanske tänker att han kan göra. Kan man gå via Linné här på något sätt?
Ett väldigt intressant stopp i dagboken och någonting som är besläktat med det vi pratar om nu, det är ju när han är i Jokkmokk. För det är ju intressant ändå att det är 1730-tal och det är fortfarande så att den svenska samiska befolkningen ägnar sig åt hednisk religion. Många av dem är kvar i den traditionella samiska religionen. Det här har Linné inte ett ont ord att säga om. Utan det är bara positiva hejarop till de här härliga, om än lite naiva, samerna. Däremot så blir han ju enormt irriterad på svenska kyrkans representanter i Jokkmokk. För svenska kronan så hade det ju allt sedan Karl den IX var det en utmaning att hitta bra kyrkfolk som kunde tänka sig att faktiskt bo i lappmarken. De flesta ville inte. Det var avskuret, det var myggigt och allt sånt. Så allt som oftast så bosatte man sig vid kusten och gjorde resor in i landet istället. Men i Jokkmokk så möter han ett antal präster som heter Malmling och Högling, va? Och de börjar ifrågasätta varför vetenskapssocieteten inte kunnat skicka en vuxen kar. Och sen börjar de bråka om hur vädret fungerar. De förklarar för Carl von Linné att du vet, ibland då kommer dimman och himlen ner på fjällen och så skrapar det bort träden och lämnar ett slem efter sig.
Mm, så går det till.
Han blir ju tokig. Nej, det är ju, fattar ni att de blåser om kullträden? Och så skrattar de åt Linné. Du vet inte mycket, du.
Det är det. Du har inte varit här.
Och nu kokar Linné. Han skriver: jag admirerade att en så stor högfärd och ambition, så stort oförstånd och gemenhet, så stor envishet och gement resonerande skulle finnas ute i en präst som gemenligen borde vara en studerad man. Ja, mer, att en över 12 år gammal studiosus ej bättre läst sin bok. Jag förstod och väl varför dessa bussar voro kastade avsides från folk. Han tycker att de är bedrövliga, de här människorna.
Han har ju rätt förstås.
Ja,
det är det ju inte så som de säger. Men man kan ju ändå ha någon form av respekt för att folk tror på ett annat sätt, även om de har fel. Men det har man inte under upplysningens tid, inte, utan det ska vara... Ja.
De ska ju vara lärda män. Är man över 12 år gammal och har läst sin bok, då vet man.
Men han har ju däremot respekt för samerna och egentligen han föredrar ju dem framför de här nybyggarna. Men han förstår ju också att deras tid håller på att vinna ut, kan man säga. Han skriver: Nybyggarna bosätter sig var de vill och det råder inget tvivel om att hela lappmarken kommer att bli bondbyggd, slår han fast. Det här får en att tänka lite grann på amerikanernas Manifest Destiny. Mm. Det amerikanska folkets öde var att kolonisera hela kontinenten. Och samerna hade kanske lika små möjligheter att hävda sig som indianerna i Nordamerika hade egentligen i längden. Är det svenskarnas Manifest Destiny att nå upp till ishavet? På samma sätt som amerikanerna skulle ta sig till Stilla havet.
Alltså på ganska många sätt så är det ju en hjälpsam jämförelse att göra med Amerika och den norra rikshalvan. Men man ska heller inte ta det där för långt och tro att det är precis detsamma. Och att den här idén att det var ett oundvikligt öde var lika stark här. Men det finns ju paralleller. Absolut, det nämndes också uttryckligen i debatten.
Han hade ju som sagt fått en massa uppgifter med sig av vetenskapssocieteten och ta reda på frågor då om samerna. Allt från hur de flätade kavjar och gjorde pilbågar till hur de räknade dagar. Och om det var så att deras fötter var annorlunda skapta.
Mm.
Och de här frågorna visar ju lite grann hur lite man visste om samerna med. Han kan ju konstatera att samernas glädje, friskhet och harmoniska liv, det beror på deras kultur och natur. Och han skriver: de klär sig klokt, äter och dricker klokt, umgås klokt, arbetar och vilar klokt och har dessutom frisk luft och vackra omgivningar. Särskilt intressant information från Linnés resa kan man hitta i ett manus som han skrev som heter Dieta Naturalis. Mm. Vilket han aldrig gav ut visserligen, och det kan man förstå för det hade inte hjälpt hans karriär något. Men texten gick igenom av en Linnéexpert som hette Arvid Uggla på 1900-talet och publicerades 1958. Och då skriver han alltså Linné om hur man på bästa sätt kan få ett långt liv som är friskt och harmoniskt och allt det där. Och han skriver: många har väl frågat mig hur man ska leva länge, då jag alltid svarat att den som vill länge och sunt leva ska veta det att han är ett djur. Man ska leva så naturligt som möjligt, som om man vore ett djur då, tycker han. Vilket han menar att samerna gör. Och då bortser han i och för sig från att de snusar så donar om ett och raker som borstbindare hela tiden. Det är inte jättesunt och hälsosamt och djuriskt, utan det är ju en väldigt mänsklig uppfinning. Och det höll de ju på med. Men till Linnés försvar så visste man inte att tobak var ohälsosamt i mitten av 1700-talet.
Just det.
Det hade funnits en hel del stereotyper och nedvärderande beskrivningar om samer i äldre forskning och texter. Men det här vänder sig Linné emot och byter med det här, åtminstone i den här Naturalis som man aldrig sen gav ut.
Ja. Det finns ju två stycken bilder skulle jag lite grann vilja mejsla fram. För du har ju dels den här lutheranska ortodoxins beskrivning av samerna som jävlar och hedningar. Men du har ju också redan Olaus Magnus på 1500-talet som har den här idén om den ädla vilden. Att vi har i Sverige ett oskyldigt och fint folk som lever efter naturens förutsättningar. Det påminner ju väldigt mycket om den ädla vilden och den faller ju Linné inom också.
Ja, och du pratar mycket om den här ädla vilden och man kommer ju tänka på Rousseau här. Alltså, Rousseau hade ju sagt då att människan hade rört sig bort från det naturliga till det materiella i samhället och sådär. Det var ju bedrövligt och det var därför allt gick åt skogen och naturen var att föredra före kulturen och sådär. Men Rousseau kom ju efter Linné, även om Olaus Magnus kommer före. Men vi har ju alltså emellan Olaus Magnus och Linné så har vi en engelsman som heter John Dryden och det är han som myntar begreppet den ädle vilden. Så det var ju känt på Linnés tid.
Just det.
Och jag tror att han menar det han säger, alltså att han skulle gärna ha fått som en fjällapp om man bara hade fått vänja sig vid kylan som barn och sådär. och tyckte nog att det var väldigt mysigt. Men det finns ju, som du säger också, en tanke som har funnits rätt länge om att det här är det finns oskyldiga folk som lever i samklang med naturen, bara man bortser från det här att de röker och grejer och allt det där.
Ja, men det är ju den ena synen i den debatt som pågår i Spanien efter man har upptäckt de amerikanska kontinenterna. Är det här hedningar och jävlar, eller är det ett oskyldigt folk som lever som vore det fortfarande paradiset?
Ja, och det är i sin tur Columbus och hans tids idéer om det här paradistänkandet. Det är ju sånt som går tillbaka på antikens myter om forna guldåldrar och så vidare. Just förstås. Det. Så att ingen är ju först med något nästan. Samtidigt då som han tycker genuint, tror jag, att det är en sund och naturlig livsstil de har, samerna, i jämförelse med den han kommer ifrån, så hugger han ju också ner väldigt hårt på den franska kulturen som har sipprat in och tagit över det mesta i Europa och medfört all den här stelheten och onaturligheten som man går runt och har. Här har ni en poäng. Det är extremt stelbent i 1700-talets societetsliv. Det är kläder som sitter åt och det är kravatter som ger strypkänslor och allt är totalt onödigt och fåfängt, fånigt och så vidare. Och Linné jämför ju det här med samernas praktiska och funktionella kläder. Han låter nästan som en sosse i början av 1900-talet. Saker och ting ska fungera och vara praktiskt, funktionellt. Han sitter ju försjunken i lugn harmoni och betraktar hur samernas enkla liv tickar på där uppe på fjället. Och han noterar ju just det, att det är som ett besök i paradiset.
Mm, så är det ju. Och att samerna lever fritt som fågeln i luften och allt sånt här. Men om vi ska fortsätta med antika referenser då. Här är han ju Tacitus, eller Tacitus om man så vill då, som sitter och tänker på germanerna. Men inte bara utifrån hur germanerna är och hur germanerna lever, utan också lite grann utifrån perspektivet hur han önskade att romarna levde. Vi har förlorat någonting, men titta på germanerna, de har det fortfarande. Och det är precis samma perspektiv som Linné lägger på samerna här, liksom att vi går här i våra kravatter och stärkta kragar och det är obehagligt och kliar. De är bekvämt klädda. Mer sånt borde vi hålla på med.
Ja, och det här kan man ju tycka förstås.
Ja, det kan, alltså, man.
Det är ju sant att det är kanske en onödig stelbent kulturell förnissa, eller vad man ska säga, som har uppstått både i Sverige då, med inspiration från Frankrike här på 1700-talet, och i romarriket på den där tiden. Det är väl lättare att bara gå runt i ett getskinn eller något slängt över axeln.
Ja, jag vet inte.
Eller blir man barbar då?
Nej, man kan väl vara hur civiliserad som helst i ett getskinn. Jag vill inte ha något sånt sagt. Jag tycker bara att jag vet inte. Jag tycker att Linné är svår att förhålla sig till här. För allt det här som du säger, det är ju sant och riktigt. Och därför så har han ju i delar av Linnéforskningen lyfts fram som en samernas vän och så. Men så fort han kommer hem till Uppsala efter resan, så börjar han ju också liksom skissa fram en massa ekonomiska planer på hur man kan göra lappmarkerna mer nyttiga och inkomstbringande för staten också. Att här finns ett land som bättre skulle kunna brukas. Han skriver till Västerbottens landshövding Gabriel Gyllengrip, också en person med ambitiösa idéer om vad man skulle kunna göra med sågblad och porslinsfabriker och allt vad Gyllengrip nu ville se byggas. Linné säger åt Gyllengrip att se till att plantera strandråg vart helst det går att plantera strandråg. Men du kan inte bara säga åt bönderna så, för de kommer aldrig lyssna, de är så bakåtsträvande, utan du måste hårt hålla i tyglarna här och styra din befolkning, då kommer det gå vägen. Och Gyllengrip, han söker pengar hos Kommerskollegium men får nej på den punkten.
Mm.
Och det där var ju direkt efter resan. Det kanske kan tyckas vara lite så här sansat att botanikern Linné kommer med lite exempel på köldhärdiga växter som man kan mala mjöl på. Men med tiden så blir han ju mer och mer modig också. 22 år efter resan sätter han sig ner och skriver en mer omfattande och täckande plan för hur Norrland ska bli mer lönsamt. Han säger att med lite experimenterande så kommer vi nog hitta växter som kan klara sig i fjällvärlden. Flera av dem känner vi redan till. Och är det inte så att Hittar vi rätt krokus kan man tänka sig att vi i Norrland kan odla vår egen saffran. Och är det inte så, frågar han sig, att vi ska kunna odla pärlmusslor i alla dessa vattendrag. Och så har vi tillgång till en massa fina pärlor. Och det är klart att det finns flodpärlmusslor i Norrland och på många andra ställen. Men här är det ju en fullt utblommad merkantilist som bara tänker, hur ska vi slippa importera saffran och pärlor? Och han tycks inte riktigt fatta heller att de idéer som han torgför skulle innebära slutet för den samiska ekonomi och livsstil som han har prisat i sina resor heller.
Nej.
Han är ju både försvarare och någon som skissar på hur man skulle kunna helt förändra den här landsändan.
Ja, alltså han kommer ju förstås rent tidsmässigt längre och längre ifrån den här resan som han gjorde i 25-årsåldern också. Ja. Och börjar ju tänka mer och mer på hur man kan slå mynt av det här kanske. Så är vi ju. Och sen har han ju en karriär att tänka på. Savien Frey skriver ju om den här Dieta Naturalis så här: manuset kan läsas som en reaktion på livet i de allt större och starkare städerna, på den borgerliga kulturens allt mer intrikata sällskapsregler, på trånga kläder, dålig luft och stillasittande liv. Linné ställde det upplevt samiska mot det svenska och dömde till samernas fördel. Men, som du har varit inne på här, så är ju saken den att de som har skickat ut honom är ju de som sitter i Stockholm och Uppsala och bestämmer. Det är de som har gjort att han har fått åka på det här. Och de har inte efterlyst en lektion i hur korrumperad och usel den moderna civilisationen är. Utan de vill ha uppgifter om hur man kan utvinna resurser i de här regionerna.
Mm.
Och det är väl därför han inte publicerar Dieta Naturalis heller. För det hade ju inte hjälpt honom på karriärsvägen direkt att sitta och vara kritisk mot den moderna civilisationen. Och det hade inte varit till världens fördel heller för den delen.
Nej. Nej, det han faktiskt publicerar efter resan, det är ju inte dagboken heller, utan det är ju Flora Laponica, alltså ett verk om den flora som han har sett i Norrland.
Mm.
Förutom att ämnet var superintressant för tidens intellektuella och att Linné där höll på med sina revolutionerande tankar om blommor och sexualitet, så han smyger ju in massor med folklivsforskning i noterna där också, så att mycket av det vi har pratat om syns ju redan i den här första skriften Flora Laponica som han kommer med. Men väldigt mycket annat publiceras ju sent i hans liv eller postumt.
När vi ändå pratar om det här tänkte jag påminna om att jag skickade ett meddelande till dig i veckan när jag lyssnade på radio då helt enkelt.
Mm.
Och hörde om en tvist mellan två samebyar i Sverige som handlade om någon form av renbetes tillgång så att säga. Och det där hängde ihop med unionsupplösningen som vi pratade om för ett par veckor sedan.
Mm, just det.
Där du flaggade lite grann för att man hade inte alls löst de här frågorna i avtalet i Karlstad 1905 som det ofta beskrivs. Då, att det där gick ju lätt förbi, det här med att de skulle få driva renarna över gränsen som de ville. Och så.
Nej. Det är en känsligare fråga idag än de här befästningarna som höll på att leda till inbördeskrig 1905.
Ja, precis. Men på den tiden var det ju tvärtom då, att det var den stora grejen, de där befästningarna, och samerna, de fick ju hålla på med sitt. Det var inga problem. Men nu har det blivit problem då, eftersom, vad jag förstår i alla fall, så har Norge då beskurit på något sätt eller ändrat i de här reglerna på sätt, och det här har spilt av och påverkat de svenska samernas situation. Ja. Är du insatt i det här?
Nej, jag är inte insatt i precis det här ärendet, men jag är inte förvånad.
Nej.
Det är, och historien är så levande i de här fallen också.
Ja, det var helt, det kändes lite konstigt att höra om det här just när man har då avhandlat frågan om renbetes markerna i ett avsnitt som handlar om 1905.
Ja.
Det är ju ändå 115 år sedan, men det är fortfarande så aktuellt att det orsakar konflikter. Apropå den här dagboken, vad har vi att säga om den då? Som sagt, har han skrivit den när han gjorde de här resorna eller har han skrivit det efteråt?
Ja, det här är ju en av då Linnéforskningens frågor. Är det här ett verk som har uppstått kontinuerligt under resan eller i efterhand? Jag vet inte. Jag tycker att den känns delvis tillrättalagd. Någon av de här Linnéforskarna, jag kommer inte ihåg vem det är, har skrivit att Iter Laponicum är en bok som bör läsas cum grano salis. Det är lite skoj historikerskämt där. Med en nypa salt på latin. Mm. Det är ju, Linné gillar ju att börja på svenska och avsluta meningen på latin.
Ja, men det är ju oerhört kul.
Lite festligt ändå. Men dagboken är ju en klassiker i svensk reselitteratur. Kanske den stora klassikern. Dels för att Linné är Linné, men också för att den är frisk och frejdig och en litterär produkt som innehåller många roliga och konstiga delar som idéhistoriker och litteraturvetare kan sysselsätta sig i åratal med. För 1900-talets etnologer tyckte man att Linnés utvikningar och liknelser var tröttsamma. De ville ha mer konkreta beskrivningar av hur samerna såg ut, klädde sig och levde. Och utan att vilja hylla den generationen av etnologer som i övrigt hade en hel del idéer som idag är problematiska, så finns det ju någonting i det. Att vi behandlar Linnés skrifter som vetenskap för att han är en stor vetenskapsman. Men det här är ju skönlitterärt på många sätt. Han är subjektet på så många sätt. Och jag läste ett intressant blogginlägg av språkprofessorn Daniel Andersson. Det handlar om en annan Norrlandsresa som skedde 1827, alltså nästan 100 år efter Linné. Då var det en för detta ryttmästare i armén som tillsammans med två franska adelsmän träffade missionären Petrus Lestadius i Arjeplog. Mm-hmm. Och det som är unikt och intressant med den här berättelsen, det är att både ryttmästaren, som alltså var besökare i den här miljön, och missionären som bodde, alltså var hemmahörande i den här miljön, beskrev samma resa, samma fjällbestigning. Så man kan uppleva den här synen utifrån två olika perspektiv. Och Lestadius, den lokala talangen, skriver: "Jag ville föra herrarna till den översta kammen av fjället, varifrån man har utsikt både norrut och söderut. De, som tyckte sig trötta av dagens mödor, tyckte att det började bli långt, men jag var ihärdig och vann målet. De blev också rätt nöjda med sin möda när de kom fram. I ett ögonblick höjde sig den nordliga världen med sina majestätiska fjällar och mötte våra ögon. Fransmännen utbrust då: "Voilà un vue de Suisse, c'est charmant." Här, en vue som i Schweiz, charmant. Det är stora ord.
Ja.
Ryttmästaren skriver: "Här är naturen allvarlig, vild och vemodig. Här har civilisationen ännu ej satt några spår. Ty man ser sällan några antydningar om mänskligt liv i dessa ödemarker. Denna omätliga ensamhet och åsynen av den storartade naturen, denna dödstystnad, allt gjorde ett obeskrivligt melankoliskt intryck på oss alla. Vi försjönk och alla i dyster och stilla tigande åskådan, och var och en skyggade för att bryta tystnaden." Det var inga glädjerop över hur charmant schweizisk det såg ut enligt honom, utan alla blev melankoliskt ledsna över att man inte såg något tecken på mänsklig civilisation någonstans. Och källor är ju vad källor är, och man ska alltid vara tacksam över att ha berättelser. Men man ska också komma ihåg någonting om hur perspektiv påverkar och förändrar vad du ser och hur du beskriver det. Och liksom Linnés beskrivning av lappmarken, eftersom han är Linné och eftersom den är så bra talande, den har för väldigt många styrt synen av de här delarna av Sverige under 1700-talets första hälft. Men det är bara en Uppsala farbror och hur han upplever det.
Ja, så är det i och för sig.
Från en farbror till en annan.
Vad säger Grimberg?
Carl Grimberg, historiker vid sekelskiftet 1800-1900. Han har följande att säga om Carl von Linnés resa till Lappland. "Linnéus anteckningar från Lappland är emellertid inte bara roliga utan har även stort värde för vetenskapen. Han gav nu sin samtid en sådan mängd nya kunskaper att man måste med häpnad fråga sig hur var det möjligt för en person med Linnaeus knapphändiga utrustning att taga sig fram i dessa väldiga ödemarker och att under alla ansträngningar och faror ha intresse nog för att göra så rikhaltiga anteckningar. Med tanke på många överstående livsfara slutar han dessa anteckningar med orden alla väsendens herre vare lov, pris och ära i evigheten. Linnaeus återkom till Uppsala, inte bara med fördjupade kunskaper. Hans hälsa var härdad, hans viljekraft stärkt.
Hur är det möjligt, Daniel? Hur kan en man ta sig fram med guider i det här området där det har bott människor i tusentals år?
Ja, hur är det möjligt egentligen? Ja, nu är vi lite nedlåtande. Alltså, han har ju inte bott i det här området, så att det är lite svårare för honom. Men jag vet inte vad, ja, hur ska man tolka Grimberg här? Jag tror han sätter sig själv i Linnés skor.
Ja, det gör han. Han är imponerad.
Ja, han är imponerad och tänker inte på att det har bott folk där i tusentals år då. Ja, det här var i alla fall vad Grimberg hade att säga i korthet.
Utmärkt Grimberg citat. Trevligt avsnitt, skönt att få hänga med Linné och slå en och annan mygga.
Precis, och tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en vecka.
Det gör vi. Hej då med er!
Hej, hej!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.